Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hej hej! Niklas Holmgren här. Välkommen till Holmgren möter. I veckans avsnitt handlade om en power forward som spelat 983 NHL-matcher. Han har gjort 394 NHL-mål och 463 passningspoäng. Dessutom 1193 utvisningsminuter. Han har gjort ett av de mest klassiska målen inom svensk idrott i Wien VM 1987. Ni minns passningen bakom ryggen av Lob. Han är världsmästare, han är Stanley Cup-mästare. Han har till vardags varit kedjekamrat med både Wayne Gretzky och Mario Lemieux. Han fick smeknamnet Chompen av Stig Salming i Brynäs på 80-talet. Holmgren möter har träffat yrvädret från Fagersta, Thomas Sandström. Innan ni får höra på Chompens historia så vill jag bara säga att ni kan komma i kontakt med mig via hemsidan niklasholmgren.nu, Facebook Holmgren möter eller Twitter niklas_holmgren. Då så, dags att lyssna till Thomas Sandström. God lyssning. Thomas Sandström, född den 4 september 1964 i Jakobstad i Österbotten i Finland, men uppvuxen i Fagersta, Västmanlands län. Hej Thomas!
Tjenare!
Hur är läget?
Jo, det är bra.
Nu sitter vi här på brandstationen i Skanör.
Ja, trevligt att du får komma ner hit och se den då.
Ja, du är brandman för tiden.
Ja, jag jobbar heltid i Trelleborg och så är jag med här i deltidskåren i Skanör också.
Är det inga heltidare här i den här brandstationen?
Nej, det är en deltidskår och det är 5 minuters inställelsetid. Men det funkar.
Ja, och så snickrar du också. Du kommer hit i snickarkläder och brandman heltid och sen snickrar du på de lediga dagarna.
Det drog ut lite på tiden idag så jag hann faktiskt inte gå hem och byta om idag. Ja. Så att det, nej, men jag snickrar på fritiden också. Jag har alltid hållit på med det så att det, jag tycker det är väldigt roligt.
Ingenting med hockeyn nu för tiden?
Nej, jag släppte det helt liksom när jag slutade och hade väl någon tanke på där att jag skulle kanske vilja vara med. Men sen kände jag att nej, det passar inte mig.
Brandman har jag förstått när jag läst på det. Det har varit lite av ett drömyrke ända sedan du var liten grabb i Fagersta.
Ja, så det har det ju varit liksom. Och sen har jag en bror som var brandman också. Så på sommaren när jag fortfarande spelade NHL så var jag alltid med dem och träna och körde i deras gym där. Så att det var en dröm som jag hade.
Det är lite likt hockeyn på det sättet. Jag menar, det är en grabbar och ni tränar för att ni ska vara redo hela tiden helt enkelt.
Ja, det är ju så liksom. Det gäller ju lite det här bäst när det gäller liksom. Kommer det till någon olycka så ska du sitta i ryggmärgen vad du ska göra för att reda ut situationen. Och så att visst är det likt liksom. Du tränar ju mycket för att ha olika övningar varje dag när du jobbar så att du är förberedd när det händer.
Rökdykare, Thomas, nu ska inte prata om det, men du har fyllt 50. Får man vara rökdykare då?
Ja, det får man vara. Det är inga.
Är inte det tuffaste eller mest krävande?
Ja, det är krävande liksom, men det är väldigt sällan det sker också. Idag är ju, det är inte ofta det är rökdykning i Men händer det så ska du ju vara förberedd på det, och vi tränar ju för att hålla oss i form för att kunna göra det på ett säkert sätt.
Du, smeknamnet Chompen. Det låter ju som det kommer från söder i Stockholm eller något sånt där. Hur blev det Chompen? Thomas Sandström blev Chompen.
Ja, det var faktiskt när jag kom till Brynäs och hade Stig Salming som tränare. Så det var faktiskt han som började med det och kallade mig för Chompen. Sen hakar ju alla på, varför vet jag inte. Men det har ju hängt med.
Du födde Jakobstad i Finland, i Österbotten, och så kom du då till Fagersta som, ja, det var bara ett par, tre, fyra år eller?
Jag var 69, mina föräldrar. Så 5 år var jag då, och mamma och pappa flyttade dit på grund av jobb, och farsan började jobba på bruket där, och så att det var ju, och vi bodde ju i Österbotten. Jag kan ju ingen finska och ingenting liksom. Jag har ju släktingar kvar där, men jag känner mig helt svensk.
Du, kan förklara för oss som inte är födda i en bruksort vad den där speciella bruksortsmentaliteten som det talas om ibland, vad det är för någonting?
Jag vet inte. Jag tror att det har lite med det här att man är inte rädd att ta i det här grovgörat och göra skitjobben, utan man är uppväxt för att jobba hårt, och det accepteras inget annat, utan alla ska dra sitt strå till stacken.
Hur var det att växa upp i Fagersta då på 70-talet för din del?
Ja, det var bra. Det var ju fantastiskt om man ser det. Liksom, Fagersta är ingen stor kommun, så att man hade ju nära till ishallen, och ville man spela fotboll var det nära till fotbollen. Så att man skötte ju all idrottande själv. Liksom. Man behövde inte ha någon föräldrar som skjutsade en, utan man cyklade ner till ishallen efter skolan, och så var man där hela dagarna.
Var det självklart att det skulle bli ishockey för din del?
Jag tror det var ju inte liksom, jag tror det fanns ju ingen, man hade ju en dröm. Det var inte så många som var över och spela i NHL, som idag vet ju alla vad NHL. Det visste ju inte vi då, utan det var ju en sak när Börje och Anders Edberg och alla de här åkte över, då kom ju det över till alla, och vi följde ju dem. Då var jag kanske 14-15 år och när man började höra om NHL och det här, så det var ju liksom inget mål man hade, utan det var ju att vara bäst för dagen när man växte upp liksom. Sen, något längre såg man ju inte.
Jag menar, kunde du ha blivit fotboll lika gärna?
Nej. Jag är helt värdelös i fotboll.
Det är en annan idrott då, eller var det hockeyn som var så klar detta för din?
Nej, det var ju hockeyn. Det var ju hockey eller fotboll som... Jag spelade fotboll tills jag var 14, men det var ju mycket för att vi hade en hockeytränare som han var fotbollstränare också, så han tvingade oss att spela, och det var väl... Det var ju bra att få vara med och lira lite, men jag tyckte inte det var så roligt.
Det brukar ni som blir riktigt, riktigt bra i ishockey eller fotbollsspelare som är riktigt bra, brukar ha varit bra i den andra sporten och nästan stått och vägt många gånger om det ska bli fotboll eller ishockey. Men för din del, så, blev det för mycket frisparkar emot det, eller?
Nej, det var ju, jag vet inte varför, utan det var väl mer det här liksom, och då jag var ju ganska ung när jag kom med Fagersta AIK och A-lag, fick börja vara med där på barnmarksträningen, var 14 år och var med, och då var det med i division 1 västra där, och så kom man med i A-lagstruppen där också när man var 14, tror jag, 14 eller 15, och då var det ju ett ganska enkelt val liksom, det här att jag kör hockeyn, och då körde vi hade en tränare, Bernt Svensson hette han, och han var ju väldigt seriös, och han körde ju barmarksträning med alla och ville ha unga killar med och köra, och det var ju i stort sett varje dag vi tränade, och så det var ganska enkelt, men det var ju inte så mycket tid över för fotboll då.
Ulf Samuelsson är ju från samma ort som dig. Kände ni till varandra ända sedan barnsben?
Ja, vi gick i samma klass.
Gick i samma klass till och med. Ja. Hur mycket tävlade ni?
Jo, men det vart ju tävlingar liksom, och det, så är det ju liksom. Och det kom ju liksom med det här bruksmentaliteten, tror jag också. Liksom. Att alla ville ju vara bäst liksom, och det var ju på liv och död. Liksom. Det här, vi spelar ju fult, inte fult, vi spelar väl lite... vårdslösare än andra.
Var ni kända för att vara tuffa?
Ja, men så var det ju. Det var ju lite snack och så, men då skulle de ha sett träningarna när vi tränade. Det var ju ännu värre då.
Ja, både du och Ulf, ja, ni var ju inte om ursäkt för att ni var på isen när ni kom till NHL direkt.
Nej, det var ju så liksom, man ville ju prova allting liksom, och det gällde ju, jag har alltid det här liksom, att man ska vilja vara med och kriga liksom, det kan man kräva av alla spelare, man ska göra sitt bästa och våga gå in i närkamperna. Även om du har en tung dag så kan du i varje fall köra över någon eller göra någonting för att förändra matchbilden, och det tror jag Uffe hade också, eller han, det vet jag att han hade.
Var det några fler i det gänget där som sporrade varandra?
Ja, det var det ju. Vi det var ju årgången 64 där. Då kom vi trea pojkar i Sverige. Så att, och det var ju roligt från en så pass liten klubb, och vi hade inte så många spelare heller. Men de som var där var ju ganska bra, och vi fick ju spela väldigt mycket också.
Du gjorde alltså debut i Fagersta AIKs A-lag redan som 15-åring. Då är man ju knappast fullvuxen.
Nej, men det var ju... Vad skulle man göra? Det var ju att köra full fart framåt och visa att man vill vara med och kriga. Liksom. Det var väl det liksom, att man försökte. Men man lärde sig mycket på de första åren där också.
Ni är ju en riktig hockeyfamilj. Dina bröder Christer och Mikael Sandström har också spelat på tämligen hög nivå. På hög nivå. Mikael till och med Brynäs med dig, va?
Ja.
Mm. Hur mycket spårade de dig? Hur mycket tävlingar var det bröder? Du är mellanbrorsan, va?
Ja, jag är mellanbrorsan. Och Micke och jag, vi tävlade ju allt. Och det var ju samma, alla de här killarna.
Han är 63.
Han är 63.
Mm, du är 64 och Christer är
67. 67, ja. Christer hade väl mest talang, men han var ju lite lat av sig. Men Micke och jag, vi tävlade i allt liksom. Det var ju ibland när man pratar med honom på kvällen, så frågar man, hur långt har du sprungit idag när vi inte hade tränat tillsammans? Då hade han sprungit 6, som han visste att men jag bara sprungit 5. Då var han tvungen ut och ta någon kilometer till, så det var ju tävling på ett roligt sätt.
Men det har betytt en hel del, förstår jag, men att leva så tätt in på en sån, ja, tävla hela tiden så att säga.
Ja, så var det ju liksom, och sen var det ju inte, när vi var små så var det ju... Det var ju inte så mycket sport på tv, inga datorer, utan det var ju landhockey liksom ute på gatan. Var vi inte på ishallen så spelade vi landhockey, och spelade vi inte mot varann, ja, då ringde vi antingen Uffe Samuelsson eller Mats Löf och se om vi kunde få möta deras lag. Och sen gick man, de bodde i andra änden av stan, då fick man släpa målburarna över stan bara för att spela en match en timme och sen gå hem igen. Och det var ju... Jag tror det var mycket sånt också, att vi lyckades liksom, för vi alla ville ju bli hockeyspelare.
Hur tyckte du om skolan?
Helt okej. Gjorde vad jag skulle liksom. Det kan jag säga, det hade jag väl inte ett mål kan man väl säga, men jag visste ungefär när jag gick ut gymnasiet vad som skulle krävas för att jag skulle kunna komma in på bygg och anläggning. Och jag gjorde väl inget mer med att klara gränsen för att komma in, och det var ju målet, så att det var ju...
Du ville bli snickare, det kände du redan tidigt då, eller att du ville jobba i den branschen?
Ja, det var ju så, det kändes rätt, och sen brorsan min gått, och han gick ju året före, så det var ju liksom, man gick i samma fotspår där, och det ångrar jag inte en stund idag att jag valde den vägen att gå, för det var jätteroligt. Och
men annars så var det väl, om ni, jag kan tänka mig, rätta mig om jag fel Thomas, att vägen var ganska utstakad, att bruket fanns ju där.
Ja, bruket fanns ju där, och när vi växte upp så var det ju, många ville ju gå och bygga anläggning för att bli snickare. Det fanns ju mycket jobb, och det var ju egentligen målet med då, om man nu skulle försöka satsa på det, försöka ta sig till elitserien, så var det ju att man skulle ha någonting ifall det skulle gå snett. Att man inte lyckades, så kunde man ändå gå tillbaka och vara snickare.
Du spelade fram till 1982 på våren i Fagersta i Division 1. Sedan värvades du till Brynäs säsongen 82-83 för att ersätta Mats Näslund.
Ja, det var ju... tanken är, jag var ju faktiskt, vi var ju, det var ju så att flera klubbar hörde ju av sig, men och en av dem var i Leksand, så vi stod ju i valet och kvalet där liksom, vad ska man göra här liksom, men så åkte man ju träffa dem, och Leksand var ju mer inne på att vi skulle spela juniorlaget, utan det kanske Brynäs också hade i tankarna, men de sa det aldrig, utan de pratade om att vi tänker att ni ska komma in i A-laget och spela där. Och det var ju därför kanske man fastnade för Brynäs, för att de hade en annan tro på en. Och så fick jag fick ett jobb där uppe som snickare på Skånska Cementgjuteriet, och åkte upp där och...
Ja, det gick bra.
Jag fick det. Jag fick Näsunds gamla jobb också.
Ja, Näsunds gamla. Och nu bor ni nästan grannar med varandra här nere i Näset, nere i Vellinge kommun.
Ja, det var ju... Det är ganska roligt man tänker efter. Ja. Jag fick hans lägenhet också faktiskt.
För Malmö har ni spelat båda två också.
Ja, jag fick städa ur hans vind också. Där stod en gammal snickarlåda.
Har
han
inte haft
tillbaka
den?
Nej, den, jag vet inte. Jag tror jag har han kvar fortfarande hemma i Fagersta.
Som sagt, hur var det att komma till Brynäs, denna mytomspunna klubb? Var du så där som följde med och visste alla de är bra? Och de är, alltså, eller hur? Eller var det, körde du bara?
Nej, bara körde.
Du körde bara?
Ja, nej, det fanns ingen... Ingen
respekt så där för...
Nej, det var det inte, utan det var liksom... Det var... De där gamla gubbjävlarna, de kör man väl över. Så var ju tanken liksom, och det var ju liksom... Det man hade hört liksom när man kommer upp till Brynäs var liksom att de hade det här matchen. Man delade upp truppen svarta mot vita, och då var det full fart liksom och tufft liksom. Och det, man såg det? Ja, det var det. Man var... Jag kan säga att det var många som var förbannade på mig efter den första matchen. Och mina ena lagkamrater, men det var ju så, man fick ju...
Du var sorglös, du bara smällde på.
Ja, så var det liksom.
Vilka tunga namn var det som var med i den truppen? Och vilka var det som var liksom ledarna, veteranerna när du kom upp på 82-83?
Ja, det var ju Janne Kock och Jajen Gerdin, och Stig Östling var ju med, men han gjorde inte. Jag vet att jag kallar Janne Kock en gammal gubbjävel direkt på första svarta-vita matchen, och det fick man ju mycket skit för sen.
Men det gick bra för dig. Du gjorde 23 mål. 37 poäng på 36 matcher under din rookie-säsong i elitserien, nuvarande SHL.
Ja, det var ju... Jag fick ju spela med bra spelare också. Masken Karlsson och Flygis Sjöberg, vi spelade samma kedja. Och de hävdar igen idag att jag har förstört deras karriär, för de fick ju bara täcka hemåt för mig när jag körde offensivt. Så att det... Men... Nej, det var ju kul liksom. Vi fick verkligen chansen. Och Stigge Salming och var ju väldigt... Han tyckte bra om oss liksom. De unga killarna som kom in och körde och hade lite skinn på näsan. Och, vi fick ju verkligen spela liksom. Var vi bra, då fick vi spela. Och det var en bra tid, för Stigge var bra. Han tog hand om oss, men han uppfostrade oss också liksom, när det gick över styr liksom. Då... Fick vi de svarta ögonen.
Ja, de var berömda.
Ja, det var han. Och när han var arg, då var det liksom... Då... Men det lärde man sig fort liksom. Vilka... Han satte gränserna för oss.
Det blev Brynäs två säsonger. 1982 så draftades du i andra rundan. 36 spelare totalt utav New York Rangers. Kuriosa i sammanhanget är att... Samuelsson gick först som 67.
Nej, men det var ju...
Sen pratade jag om det. Det i och för sig, båda är ju tämligen högt upp, men du gick ju en 31 spelare för honom i alla fall.
Ja, men jag tror inte det var någon tanke på det, utan helt plötsligt fick man ett brev hemma i... Det är inte som idag, att det tv-sändes som man hade visst om det.
Men var
man,
scout då? Du pratade med scouten, var det?
Lars-Erik Sjöberg var scout då, ja. Så han hade man ju pratat med lite då, men det var ju liksom... Man hade ju inte en tanke på det, utan man körde ju bara liksom. Och så fick man se vad som hände liksom, och det var ju... Det var kul, man fick ett brev hemskickat att ja, du har blivit draftad av dem och dem. Och så helt plötsligt kom det ett brev från Björn Wangsson att om man ville ha hjälp med de grejerna så kunde han hjälpa det. Och det var ganska enkelt då, man hade inte så mycket val att göra, utan det var bara att köra.
Det verkar ha gått enkelt, för du andra säsongen i Brynäs, två säsonger blev det totalt i Brynäs då. Ankan tar ut i OS i Sarajevo. Jag menar, du är 20 år.
Ja, ja det, var, det gick ju bra första året. Jag var inte det första året jag spelade i elitserien.
Jag spelade 82-83 och sen så 83-84. 84 var ju OS i Sarajevo.
Ja.
Då.
Ja. Ja, det året gjorde jag lumpen också. Så han med mycket det året.
Ja, nej, men du reflekterar över att wow, min karriär, den, vilken himla fart.
Ja, jag tror inte man tänkte så liksom, utan det var ju liksom mer det här att nej, man vill vara bäst för dagen och så går man vidare till nästa dag och liksom vad som händer, det är, man kan inte säga att man hade ett mål, utan man vill ju bli så bra som möjligt liksom. Jag har nog säkert trivs bra bara att stanna hemma i Sverige och spela Brynäs för 15 år också. Det har nog säkert varit jättebra för mig.
Du hade inga direkta målbilder, för då 84 där, när du åkte över, då hade ju spelare mer frekvent börjat, svenska spelare börjat hamna i Nordamerika.
Ja, det hade de ju det också. Då, när man hade spelat landslaget och jag var med i Canada Cup där, 84 var det också. Då var jag ankantränare där också. Och innan jag åkte över till mitt första NHL-läger så spelade jag Canada Cup då. Och det är liksom, man hade ju, när man bestämde sig liksom där, jag kommer ihåg, jag muckade i lumpen, så åkte jag över till...
Var låg någonstans i lumpen?
I 14 i Gävle. Så muckade jag i lumpen där och så åkte jag med Björn Wangsson till New York där. Han ville visa mig New York liksom, de ville jag skulle komma över och se hur det var liksom. Och jag åkte ju dit liksom, jag åker dit och tittar vad det är liksom. Jag tänkte att det blir bra att åka dit på en resa och se hur det är i New York. Jag har aldrig varit i USA förut. Så. Landade jag på flygplatsen, man hade ju inte den tanken hur stort New York var det här liksom, med visum och allt det här. Så man var ju ganska vilsen när man kom dit, och det var ingen som mötte upp mig heller, utan jag fick ordna taxi själv till hotellet och det här. Och vart man lite rädd så här, det var ju så stort. Och
ja, höga hus, va?
Höga hus, och kommer från Fagersta. Men det löste sig faktiskt. Och så åkte vi och träffade dem där, Rangers-ledningen, Craig Patrick. Och åkte runt där och tittade på Madison Square Garden. Och så...
Hade du någon illusion om Madison Square Garden? Jag menar, det är ju världens mest kända arena. Det skulle bli din arbetsplats, tänkte du sådär?
Nej, jag tänkte inte så. Utan det körde på liksom. Jag tänkte, nej, men jag åker runt och tittar här lite. Och sen helt plötsligt när vi var där så fick jag ett kontraktförslag. Och... Så jag tänkte, det är inte mer än att jag... Fan, vill de ha mig liksom? Så jag kör. Det var liksom ingen betänketid. Jag tar chansen liksom. Det är väl inte värre än att jag får åka hem till Brynäs med svansen mellan benen. För jag hade en tanke, det var att jag vill inte spela farmalagshockey. Då spelar jag hellre, då försöker jag liksom, då vill jag åka hem till Sverige och spela Brynäs istället. Men jag behövde ju aldrig göra det, så att det var ju tur jag aldrig kom till det vägvalet.
Berätta, hur tog nordamerikanerna emot din, ska jag säga, oblyga stil? Det var svarta mot vita laget i Brynäs och du kallade kock för gubbjävel, och kom då till NHL, för det här är ju ändå, det var ju fortfarande, ja, tittar ju lite snett på européerna då.
Ja, det...
Har du någon...
Ja, det var ju tufft liksom. Vi kom ju in, och jag kan ju bara prata för mig själv hur jag upplevde det liksom. Uffe måste ju också ha haft det lika liksom, det här att man, vårt problem var ju att vi slogs ju aldrig liksom, det här med att kasta handskarna. Man försökte, det kan jag säga, det gjorde man ju. Kommer det över 20 år eller någon som, men då fick man ju bara stryk, så det var ju liksom, sen gick det ju inte att ändra på spelstilen, utan man fick ju köra på. Det var därför många var så förbannade, för vi slogs ju aldrig, kasta handskarna, utan det var ju...
Var det på träningen du märkte, var det då ni bara skulle prova slåss, eller var det träningsmatcherna?
Ja, på träningsmatcherna provar man någon gång, med det liksom, man hade ju fått 3-4 smällar innan man hade fått av sig handskarna, så det var ju inte lönt att hålla på med det.
Jag menar, du var ju känd som en tuffing i Sverige som sagt, alltså, men inte med handskarna. Vad är det som är så svårt? Vad har de som inte vi har när det gäller att kurras på isen?
Ja, men det är ju det här med känslan att veta när man ska kasta handskarna liksom. Och det, i grund och botten så vill man vara med och göra mål och bidra på det viset. Men sen ibland hade man gjort för mycket skit, så då var man ju tvungen att testa. Men det var ju...
Har du någon minne om någon fight du fick riktigt mycket stryk i början av din karriär?
Nej, men man råkade ut för det. Det var ju så att man... De man råkade köra på, jag menar, jag bråkar mycket med hans Scott Stevens, så han har ju spöat många, så det är ingen skam att få stryk av honom liksom. Men det var ju, man slogs ju aldrig på det viset, utan man höll ju i liksom. Det var ju, man höll ju i för sitt liv.
Det lärde du dig.
Ja, det är ju liksom det. Och sen var ju Anders Hedberg där också i New York, och han talade ju om mycket liksom vad man skulle passa sig för, och han var ju väldigt nyttig för oss andra unga svenskar som var där då.
Första året går ju sensationellt bra. Du gör alltså 29 mål, 59 passningspoäng. Det var 51 utvisningsminuter. Ja. Som rookie, som ja, du kommer över när du är 20 år. Du fyller år i september då, så du kommer över när du, ja, som 20-åring kan vi säga. Berätta hur den säsongen flöt på. För allt hade ju gått en himla fart, och sen du lämnade Fagerta, Pango med Brynäs två säsonger, jättefin rookiesäsong, in i landslaget stort sett på en gång, över till New York Rangers, du tar en tröja omedelbart.
Jag har alltid haft turen liksom, eller turen, jag vet inte. Men man ska ju ha tur för att lyckas också liksom, att du kommer till klubbar där det är tränare som tror på det liksom. Visst kan man visa själv att man sticker framfötterna av det här, men vi hade ju då Herb Brooks som var
han gillade eller förlåt, det gamla, just det.
Ja, Lake Placid.
Miracle on Ice.
Ja, och han gillar europeisk hockey och det här, och Craig Patrick var ju samma
han
sak.
Han var Brooks, var han en tuff man?
Nej, var ganska liksom, han är väl som alla NHL-tränare, när de är besvikna blir de väldigt arga, och då får man ju veta liksom var skåpet ska stå. Och men han var jättebra liksom, och som jag sa tidigare, Anders Hedberg var ju där liksom. Där hade man ju liksom, tog man rygg på honom, då lärde man sig mycket, och han ville ju lära ut till oss yngre där också. Peter Sundström var där, Janne Eriksson. De hade ju varit där ett år innan, och bodde vi alla tre i samma hus, så att det var ju ganska enkel omställning liksom, så att... Men det var ju liksom nytt, allting kommer över det här liksom, NHL. Vi hade ju inte sett så mycket, vi visste att det var 80 matcher liksom. Men så helt plötsligt så sätter man sig ett flygplan med St. Louis borta, det är 3 timmars flygning. Jag tänkte, åh herregud, det här blir mycket resande.
Reflekterar du först när du satt på planet?
Ja, precis liksom.
Ska vi spela 40 sådana här om året?
Ja, piloten säger, det är 3 timmar till St. Louis. Jag tänkte, oj, det blir mycket resande i år. Så förberedd var man.
Det har ju en fantastisk säsong, men det var ju svårt att bli årets rookie det året. Som du debuterade 84-85. Vet du vem som blev årets rookie?
Ja, Mario Lemieux.
Ja. Ja. Vet du vem som var runner-up eller tvåa i omröstningen?
Var det Wendell Young?
Chris Chelios. Så
ja.
Det var ju ganska tuff konkurrens. Ja. Så att du är förlåten för att du inte årets rookie.
Ja, nej, men det var ju liksom det. Han är ju en fantastisk spelare, Mario.
Kommer du ihåg ditt första NHL-mål?
Ja, det gör jag. För Uffe Samuelsson var på isen då också.
Jaha, berätta.
Det var i slutet av matchen mot Hartford. Premiärmatchen på Garden. Jag tror nästan jag sköt ett skott utifrån blå linjen. Som trillade in på något konstigt vis. Jag tror inte det var något klock... Ja, det var ett skapligt skott, men jag tror inte det var något... Harfladde kanske.
Sa du någonting till Uffe Samuelsson när du hade gjort målet då? Jag menar... Ni som har spelat ihop och gått i samma klass, och han står där och blir närmaste vittnet i ditt första NHL-mål.
Ja, men man tänkte, det är i efterhand man har tänkt på det. Oj, var han ute på isen? Det var ganska roligt i efterhand. Det var aldrig något som vi sa till varandra eller någonting, utan det var ju... Jag tror båda var bara lyckliga att få spela sin första NHL-match.
Vem var det som var målvakt, minns du det? I Hartford då?
Oh,
kan vi kolla upp, men jag tänker om du kan det på rak arm sådär.
Nej, det kan jag inte.
Nej. Det var viktigast att Ulf Samuelsson var där.
Ja, det var det. Ja.
Och det fortsatte bra i New York Rangers. 29 mål första säsongen, 25 mål andra säsongen, 40 mål tredje säsongen.
Ja, det, man fick börja spela powerplay då. Nej, men det flöt på det. Jag tror jag spelade med Walt Podabny då också. Han kom från Toronto där och passar bra ihop liksom, och det flöt på bra, och det får du börja spela, du får ju, man fick ju spela mer och mer, och liksom vart ju killen som skulle göra det, och då var det ju mycket enkelt, men det trillar ju på. Du ska ju ha mycket flyt också för att få peta in lite mål.
Men du gjorde mycket mål, du spelade fränt, du kastade aldrig handskarna. Visste du om att vissa motståndare var rosenrasande på dig?
Ja, det visste man ju om liksom. Det var ju lite också, så var det ju liksom, ibland måste man reta upp människor på isen liksom, för att få bort dem från sitt egna spel liksom. Så att det var ju, men det är som man, oavsett vad det än gör, så tror jag liksom, du måste köra liksom. Jag hade ingen tanke på att den och den killen är den tuffaste killen i NHL liksom. Varför ska jag vika undan för honom, utan jag körde bara på liksom. Det var som det, man stötte ju på många av dem. Tiger Williams hade man någon duell med.
Vill han slåss med dig?
Ja, det, men jag visste inte att det var Tiger Williams. Man var ju för dåligt insett. Jag var ju tur det liksom. Jag glömmer aldrig han. Han stod på en tekning liksom, och så var det alltid viktigt. Så var det vänster forward, så skulle du ut i höger backen, och så står ju han där och säger till mig att det är jävla svensk, du, jag ska ta det, jag ska liksom, att jag inte skulle komma ut i backen. Så jag tänkte, han får väl försöka det. Så jag hade klubban för och körde den först i bröstet på honom, så han stöp ju där, så det var ju en ful spiring egentligen var det, men han stod ju i vägen. Så det var ju ett jävla liv där. Så kom jag till båset där, så var det någon som sa åt mig, vet du vem det där var? Nej, jag har ingen aning. Nej, du kommer veta, för det är Tiger Williams. Han kommer vilja döda dig nu. Så. Men han åkte och jagade mig resten av mig, men han fick aldrig tag på mig. Så man hade tur, mina lagkamrater fick ju gå emellan.
Och vem hade ni som främsta slags jämte i det laget?
Vi hade många. George McPhee var ju där. Han var ju ganska liten, men han var jävligt tuff. Sen hade vi Barry Beck var ju med. Och Tom Laidlaw var ganska duktig. Vi hade ganska många som kunde slåss.
Ja, 40 mål som sagt. Och det året, det var, sen började du ta rätt mycket utvisningar också. Men du har 109 minuter redan andra året.
Kanske många. Man lärde sig att prata engelska och började snacka med domarna. Nej, men det var ju, det var ju det. Men det var ju liksom, man hade kanske varit lite mer bråk och bråk då liksom. Men, så att det, jag vet inte varför det steg. Det kanske var mycket snack med domarna också.
Var det så? Var det, gillar inte domarna?
Nej, men det är dålig förlorare. Liksom slängde ut sig lite dumma saker här och där och det. Men det är så i stridens hetta liksom, så var det ju. Jag vet, jag sköt någon puck efter någon domare, då får man ju sina, då fick man ju 10 minuter för det, så det gick ju fort.
Det var ju för någonting då?
Nej, det var en domare, Paul Stewart, som jag. Jag
sköt. Det är inte de främsta domarna dessutom.
Ja, men han var skön, han var kaxig var han liksom. Jag ledsnade en gång på honom, så jag sköt ju en puck, men det var ju bredvid honom liksom, och han såg ju det. Han sa att han såg mig, att jag fick en 10 där. 2+10. Det var ju inte mer med det, men han markerade ju liksom att så gör du inte. Men det var ju liksom det. Men det är ju svårt liksom för det här när man låg under och det gick tungt liksom. Och då brann det ju till i huvudet ibland.
Det gjorde inte motståndarna också, om jag säger Ron Hextall.
Ja, men han var ju arg på alla. Han var ju inte bara arg på mig.
Han höjde ner dig, alltså det är ju, den har ju blivit berömd.
Ja, det.
Berätta om den sekvensen.
Han var ju speciell, och Hextall var ju, Jätteduktig målvakt, men han var ju väldigt enkel att få i balans liksom. Man behövde ju bara säga någonting åt han, så kunde inte han.
Vad kunde du låta? Det är preskriberat nu. Det är ju det här vi pratade om 80-tal, va?
Man kunde ju ta upp några gammal mål man hade gjort på honom och så här liksom, att det var ju småret. Det var ju mycket snack liksom, på skoj liksom, och så, men vissa kunde inte alls hantera det liksom.
Så du är sämsta målvakten i livet.
Ja, men jag liksom småsnackade med honom, och han var ju liksom, jag upplevde honom som, han var ju väldigt stressig hela tiden liksom. Det kunde ju hända vad som helst liksom, så han var ju ganska enkel att komma åt. Nej, men det är samma liksom, ibland när man inte hade något bra skottläge, så kunde man liksom dra en runt huvudet på honom liksom, och det gillar han ju inte liksom. Det var ju så att det var ju, det var roliga tider.
Ja, han var bra med sin klubba, både när det gäller att använda den med pucken, men som sagt var han använde den flitigt för att hålla rent framför sin kasse också.
Ja, det gjorde han. Han är jättefull slashing på Kent Nilsson, där, och det var ju, han var ju speciellt, men det var en duktig målvakt.
Men du visste ju om att det skulle kunna hända, du visste om Kenta Nilsson, och du visste om, och så ändå åkte in och liksom hånade honom.
Ja, men så var det ju lite, man kunde ju inte fundera på vad som skulle hända, man kan ju liksom, utan man körde ju liksom tills man...
Har du alltid varit en redsticka på isen? Alltså, även när du spelade i Fagersta, du gillade att snacka, och var det någonting som du tog med dig, eller var det någonting som du lärde dig på väg?
Nej, men inte, jag tror inte jag var liksom snacken. Jag tror många retar sig på det här liksom, att man, speciellt målvakterna och backarna där liksom, när man, jag tyckte alltid det var, pucken var fri liksom, fast många sa nej, den är inte fri liksom, utan jag körde fast han la på blockhandsken liksom, så skulle man försöka peta loss den, och det gillar ju inte många. Det förstår man ju nu i efterhand också varför de var så förbannade.
Om du hade sett dig själv i slutet på din karriär och mött dig själv i början av din karriär, vad hade du tyckt om den Thomas Sandström som kom in farande utan några som helst skrupler i New Grangers 1984-85 där?
Nej, men jag tror ändå liksom att det, alla, det var liksom, jag tror inte man tänkte på konsekvenserna liksom, vad man, utan det var liksom ett mål. Sen har man sagt att ja, nu ska vi gå på mål hela tiden. Då gjorde man allt liksom för att gå på mål liksom. Jag hade aldrig en tanke på liksom, vad händer om jag går på mål? Kommer någon slå mig då, eller måste jag slåss? Utan det fick man lösa då. Utan det, jag tror liksom man måste leva sig in i det man gör, och man måste verkligen vilja vinna, och då krävs det ju kanske att man kör på lite folk här och där, och det hade inte jag något problem.
Men du fick mycket stryk själv också. Du fick en, var tufft behandlad.
Ja, så var det ju liksom. Det, jag tror ju många europeer var tufft behandlade när vi kom över där i början. Där var det ju liksom att det var ju till och med så illa så att fackordförande åkte, de ville ju ha bort europeerna ett tag från NHL där. Och då var ju han, Allen Eagle, som var ju chef då för facket. Och han åkte ju runt i klubbarna och menar på att europeerna ska bort härifrån, för att de kommer hit och skär våra jobb. Vi kan inte åka över till Europa och ta deras jobb här. Så att han ville ju ha bort europeerna.
Hur märkte ni det, så att säga, ni som var där då?
Ja, det var ju snack. Han åkte ju runt och pratade med alla medlemmar i fackföreningen, och det var ju spelarna liksom. Och
vad tyckte de då, dina lagkamrater?
Ja, det var ju tur. Vi var ju ganska mycket europeer i Rangers då. Vi var några finnar och någon tjeck, och så var vi fyra svenskar. Så det kändes ju ändå ganska tryggt där. Men det är ändå, man tänkte inte så mycket på det, utan man hoppades att han skulle vara snett på det, att det inte skulle hända.
Hur dog det ut, den debatten?
Ja, sen hamnade han i krångel på andra vis där, så att han försvann ju. Och det var väl det bästa som kunde hända för spelarfacket där.
Thomas, du gör alltså 40 mål säsongen 86-87. Men slutspelet, det blev ganska kort för en del, 6 matcher. Sen var det färdigt. Och du fick resa till VM i Wien. Och vi pratar om 40 mål, det är kvantitet, men du har också haft en förmåga att göra många viktiga mål. Och du kanske har gjort, ja, ska vi säga ett utav, pucken glider in i mål och sen så är det kanske det där målet i Wien, 87. Bengt Åke, Albelin, Lob, Sandström.
Ja, det var ju kul. Det var ju... det var en otrolig turnering på sätt som det var liksom. Det var ju mycket tjafs i det hela och att vi skulle missa slutspelet på grund av att någon, var det någon tjeck som hade spelat något polsk lag och Sikora hette han väl, som hade spelat i två landslag och på det viset skulle vi missa turneringar, men till slut så fick vi vara med i slutspelet och vi har ju det rätta flytet. Vi började möta tjeckerna där och spela 3-3 mot tjeckerna. Lob ju alla tre målen har jag för mig att han gjorde. Och sen får vi möta ryssarna där. Och det flöt ju på. Ryssarna var ju bra då. Det var ju väldigt sällan vi tog poäng av dem på den tiden.
Liksom. Sovjetunionen till och med då. Ja,
ja. Precis. Ja. Och de, ja, men skruvar de upp tempo då hann ju inte vi med. Det var ju bara så. Liksom. Och vi lyckades knipa en poäng där och... Och sen att det varit ett fantastiskt fint hockeymål, det var ju också ganska roligt. Sen att jag stod rätt utanför målgården och petade innan, det var ju...
Ja, men det... genom din karriär har du ofta gjort viktiga mål. Hur kommer det sig?
Nej, men det var väl... Om man är där för att göra mål så borde det ju bli lite viktiga mål här och där. Så är det ju liksom. Det... Men Wien var ju liksom... Det var ju där... Alltså, det flöt ju på ganska bra det. Vi hade ett bra lag faktiskt. Det var, Bengt Åke var ju otroligt. Lob var bra. Och man hamnade i en bra kedja där också. Så att det, men det var en bra sammanhållning. Bra tränare och allting. Det var, hade väl alla ingredienser. Och sen hade vi det rätta flytet också. Sen var det ju sista matchen där. Då var vi tvungna att slå Kanada med många mål. Och många liksom tror ju att Kanada la sig ner, men de spelar ju för medalj de också. Och det var ju en total överkörning. Sen när vi kanske gör 5-6-0 att de skiter i det då. Men det är ju skit i samma. Vi visste ju att det kommer ju kräva 8-9 eller 10-0 för att vi ska ha en chans.
Ja, det är ju ett fantastiskt VM. Det är ju svensk idrottshistoria. Det gav laget Svenska Dagbladet sprang.
Ja, det var ju stort. Det var, jag vet inte, det var 61 de vann Sverige, Colorado. Ja, så att det var länge sedan sist. Så att det var ju...
Och det var mitt i den här sovjetiska dominansen.
Ja.
Och Sverige hade förlorat, du vet ju själv när vi växte upp, Thomas. Det var ju, man knappt sätta sig framför TV för det stod 8-0 till Sovjet mot Sverige.
Ja, och det var ju även när du spelade liksom... När jag debuterade i Tre Kronor så spelade man några matcher mot ryssarna. Liksom. Man kom halvvägs in i matchen, det stod 0-0, sen kom de ut och sen skruvade de upp tempo och så stod det 5-0 efter 10 minuter. Liksom. Då var det, de var ju så mycket överlägsna liksom. Och det var ju det som var, vi var ju jättenöjda med att få 2-2 mot dem.
Ja, tillbaks till New York då som världsmästare och det blev några säsonger till i Rangers hela vägen fram till 1990 då du och Tony Granato tradades till Los Angeles Kings mot Bernie Nichols, va?
Ja.
Bernie Nichols som hade gjort 70 mål året innan.
Ja.
Ja.
Ja, men det var ju...
Hur var det?
Ja, det var ju... Det är det som är så skönt med NHL liksom, det här att man kan byta spelare och det kom ju in, vi hade ju en tränare där, Roger Nelson kom in i
Mr. Video
och det var ju bara defensiv hockey. I New York skulle han skapa ett lag som spelade defensivt och det kändes ju så där faktiskt och så vart det, vi gick ju halvtrögt för oss, då hade jag varit där nästan i 6 år. Så att och när inte laget gick bra, vi var liksom de som skulle göra, eller jag var en av de som skulle göra, så är det ju ganska naturligt att då måste man göra förändring och Rangers kände väl att de ville ha Bernie Nichols för att han skulle hjälpa dem och gå vidare i sitt, och Kings tyckte väl att de ville ha två yngre killar som de kände att de behövde behov av och när man gjorde, jag kommer ihåg det ganska väl när det hände också, det var under All-Star-weekenden där man var ju ledig och då var det ju mycket rykten i tidningarna och det här. Och, men det går fort när du blir tradad. Det är liksom första traden man är med på, den blir nog en chock liksom. Där man hör ju ryktena och det här och sen helt plötsligt så ringer managern och säger ja, vad hette han som var? Det var Neil Smith som var... Han ringer på kvällen där, klockan var 9:30 på kvällen och så ringer han och säger ja, tjena, det är Neil Smith. Vi har gjort en trade här, vi vill tacka för din tid i Rangers och vi har bytt dig och Tony mot Bernie Nichols och Roger Vachon från Kings kommer ringa dig imorgon. Tack för din tid. Så var samtalet. Och så sa han, ja han kommer ringa efter mig här nu. Så ringde Roger upp, ja jag bokar flyg imorgon klockan 9, går planen, packa för 2 veckor, sa han. Sen var det slut på det.
Hade du familj då eller?
Nej.
Nej, en kor,
ja. Ja. Helena och jag var själva där, bodde själva i New York, okay. Där och hade precis köpt hus där också liksom, så att det var ju, men det var ju, spelade ingen roll, det var ju köra vidare. Tänkte jag, men det var ändå, skulle man till något lag, Kings var ju det populäraste laget att spela. Jag trivdes jättebra i Rangers och det är liksom en, hade en jättebra tid och så här. Men skulle man byta mot något lag då, så var ju Kings ett ställe liksom, för hockeyn var ju på topp där, men Gretzky hade kommit dit och...
Det fick ju vara med att bygga upp den här populariteten. Flyttade hockeyn söderut. Nu det ju, finns det ju 3 NHL-lag i Kalifornien bara, så att det fick ju vara mer det nybyggaranda.
Ja, och det var ju så, då hade vi en tränare, Tom Webster, han var ju i Rangers något år där när jag var där också, hade han, och han var bra mot mig också, så att så det kändes helt okej liksom där. Men det var ju en stor grej var ju det här med att och hur det skulle bli att få spela med Gretzky liksom.
Och du blev hans vapendragare. Det var ju ni var ju oskiljaktiga, vill jag bara säga, men ni var ju, ni spelade ihop i 3 år.
Ja, vi fick ju spela med honom hela tiden.
Hur var det? Få svenskar har ju bättre kulturkompetens när det gäller Wayne Gretzky. Vi börjar med att fråga Mario Lemieux eller Wayne Gretzky.
Jag håller Gretzky som den bättre.
Varför?
Nej, men han gör man 212 på en säsong, 212 poäng på en säsong. Och, nej, han är ett fruktansvärt spelsinne liksom, och bäst när det gäller.
Det gick rykten om att nej, de vågar inte ta honom, de får inte ta honom. Jag pratade om Håkan Lubb om det där när han var med på den. När han hade ju en hel het Alberta derbyn där, Calgary mot Edmonton. Men han nej, du, vi försökte ta honom, så.
Ja, men han var ju omöjlig att ta. Alltså han var ju fruktansvärd att vända. Alltså gå från full fart och vända åt andra hållet, var det ingen som kunde göra snabbare än han. Och på en liten kort yta liksom. Och var alltid på rätta ställen liksom. Och det...
Varför funkar det så bra med den ner? För jag menar, Gretzky har ju ganska... Hans ord väger ju ganska tungt. Och får du spela med Wayne Gretzky i 3 år, så är han ju uppenbarligen nöjd med dig. Vad var det som funkade så fint i Kevin där ner?
Nej, men jag tror ju mycket var det här liksom att man... Jag tror det passar ganska bra. Jag och Tony, vi spelade över Tony. Och det var ju det som var ganska roligt liksom när vi... Ja, när vi var tradade där, så ringer vi varann på kvällen och så sa jag, bara jag inte hamnar i Gretzkys femma, för då skiter jag på mig. Det var liksom tanken liksom där, hur liksom, jag har ju säkert åkt och jaga han och kalla han gubbjävel eller någonting också. Undrar hur han tänker liksom, här kommer den där grisen liksom. Men det funkar bra liksom, så vi... Det var till liksom, och vi båda hade den känslan, bara vi inte liksom första matchen får spela med Gretzky liksom. Och det hade ju tränaren sagt liksom, att ni kanske ska, när Tom Webster ringde, att ni kanske ska få spela med Rangers. Så vi satt ju på planer där och så flög vi direkt på morgonen där och så till Vancouver, och så landade vi där på morgonen vid 9:10 och så var det snabbt i arenan. För de hade matchuppvärmning 10:30 och allting var till lite försenat, så vi kom ju liksom lite senare till arenan, och ut på isen då hade de dragit igång redan, så man liksom ut där och hälsa på alla killar liksom. Man var ju liksom man var ju skärrad. Det var ju liksom första gången liksom. Och den spelstilen, man har ju liksom inte, man visste inte om de tyckte om en eller var de liksom, hur de skulle liksom. Det hade alltid varit tjafs liksom, så var det ju. Så att då kom man dit liksom, man var ju nervös liksom. Och Gretzky, han sa ju liksom ingenting. Jag fick ju liksom de här vibrationerna. Och sen är det
du har... Hälsan, så hej hej, eller hur funkar det när du kommer in i omklädningsrummet och säger Gretzky, hur var han då?
Ja, men han, nej, men då liksom, du vet, det var i Kanada, han hade mycket press att stå i och allt det här, så att det var, vart ju inte mycket snack förrän så ungefär när vi samlades, så är vi 17:30 på matchen, på innan matchen där, och så kom han fram och tjena Wayne, och så liksom, jag vet att jag vet att ni är nervösa för ni ska spela med mig, så, men skit, det bryr er inte om det, sa han. Det är, spela ett eget spel så anpassar jag mig efter er, sa han. Så att det, och så gjorde vi liksom, och det funkar ju liksom. Han talar ju om liksom, alla vet ju hur han spelar, vad han håller hus, och liksom, man kunde ju kasta iväg pucken till han, då var han ju där. Och, en fantastisk spelare.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, men det var ju mångt och mycket grekisk roll. Det var en fantastisk tid. Ni gick ju också fram till final sen 1993 med Barry Melrose som coach. Och det var den ena filmskådisen efter den andra som satt där på plats i Great Western Forum, som hemmaarenan hette på den tiden. Men hur är Gretzky som person? Alltså, hur var han då som spelare? För han var ju, snacka om superstar, han var ju ishockeyn i Kanada, i Nordamerika.
Ja, men han var ju som vilken annan hockeyspelare som helst i omklädningsrum. Det var ju inga divafasoner och det här, och ställde upp för alla liksom. Hjälpte alla nya när man kom dit, och liksom behövde man hjälp med något så var det bara att säga åt han, så hjälpte han och fixade. Och Kings var en jättebra organisation att komma till också liksom, och det var, vi trivdes jättebra där faktiskt. Det var,
tränade Gretzky på ett annorlunda sätt eller själv eller hur?
Nej, han, det är inte så att han tränade, han gjorde ju det han skulle liksom, det här, och det är ju NHL-spelare, det är ganska fritt hur du vill träna på sidan av hockeyn, och han spelar ju så mycket på matcherna också, han snittar en 20-25 minuter dag in och dag ut liksom, så att det var ju, men när han körde, då körde han, det var ju samma på träningar liksom, och han verkade alltid ha kul liksom, hade roligt när han spelade hockey.
Alltså han och Mario Lemieux, när Mario Lemieux kom upp och det blev lite konkurrens.
Nej, men visst var det konkurrens och det, i Marios fall där. Visst, Mario, han gjorde ju över 200 poäng han också, men då drog han ju med den här cancern och det, och man vet ju inte om han har fått vara fullt frisk, och han hade ju ryggproblem också där, hur pass bra han hade blivit. Men jag tycker ändå liksom att Gretzky var ju en, jag tycker han var en bättre spelare på något vis. Bara är liksom, det kan jag inte säga, för de är två jätteduktiga hockeyspelare båda två.
Ditt bästa Gretzky-minne?
Det är nog när vi spelar sjunde avgörande match i semifinalen, Toronto borta. Där man märkte på han liksom att nu drar det ihop så här. Jag tror han gjorde 3 mål och 2 assist och vi vann med 5-2 eller vad det nu var han gjorde. Så att. Men när det gällde, då klev han alltid fram liksom. Det var alltid liksom det.
Vi var inne på den här resan fram under Barry Melrose ledning. Han har ju inte lyckats så bra som coach efter det, om jag ska vara ärlig. Han är ju populär expert i amerikansk TV nu. Men hela den håsen, ja, men det, ni var ju helt plötsligt vart ni ju hela Beverly Hills lag, vill jag bara säga, men hela kändis USA:s lag.
Ja, det vart ju så med Gretzky där och allt det här, och Bruce McNall, han var ju ägaren till lagen, var ju i filmindustrin och det här, och det var ju, sen Barry Melrose var ju en, jag tyckte han var jättebra som tränare. Han
brukar ofta hälsa till Bess. Jag träffade honom på Stanley Cup-finalen. How is Thomas doing? Så att jag, om jag inte har hälsat, i varje år när jag träffar honom så ska jag hälsa. Så om jag har missat något år så får du det hälsningen nu.
Ja, det stämmer. Ja. Ja, men han är jättebra, liksom. Stenhård. Men hade fruktansvärt koll på allting. Och drog alla över en kam liksom, och det var ingen liksom, och tränade bra, hade kontroll på vilka som inte spelade på matcherna, fick man 20 extra på efter träningarna, och men han var tuff liksom, du fick veta när du var dålig och det här, och ställde krav på det, och men han var jättebra, det är nog kanske en av de bättre jag har haft.
Berätta om det som många säger vände finalserien mot Montreal Canadiens, mätningen, Martin McSorleys klubba. Berätta hur du upplevde det.
Det är ju, det skakade ju om oss, så var det ju liksom. Det var ju, vi ledde ju, vi vann ju första matchen. Vi började ju borta då, vann första borta. Leder andra matchen med 2-1. Jag tror det var 2,5 minut kvar. Vi får en utvisning, så det är 5-4. Och så kallar de Marlies klubba. Spelar med en olaglig klubba. Mäter de den. Blir det 5-3. Och jag kommer ihåg att Jari Kurri hade pucken utanför blå linjen och sköt på öppet mål och sköt utanför. Sen vänder de om och så gör de 5-4 i det. Eller 2-2 på det målet. Sen har de en 5-4 när övertid börjar sen också. Och då, jag tror det är Desjardin ju alla 3 målen i den matchen. Ja. Jag har mål direkt i övertid där också. Så att det var tufft. Det skakade om oss. Vi är det stora problemet. Och vi kunde ju aldrig hantera det där. Vi fastnade i det där. Och vi visste ju själva att vi gick miste. Men alltså det, har vi vunnit den då? Jag tror det är över 2 eller 3 lag som har kommit tillbaka i NHL-historien. Från att förlora de 2 första hemmamatcherna hemma, är det nog bara 2 lag som har vänt någonsin.
Så ni kände det efter den matchen att det var något som liksom, ja, det hände någonting med gruppen?
Ja, på något vis så var det någonting som var fel där liksom. Och sen förlorade vi, jag tror vi förlorade 2 övertidsmatcher hemma också. Och sen den sista matchen i Montreal, match 5. Match 5 var det. Det förlorade med 4 eller 5-1. Då var vi ju körda. Och det var tufft. Det, men det är så liksom. Det är, jag kan tycka det här med att mäta klubbor och hålla på med sånt. Men det är ju regler då. Men man har ju hört det senare efter att de hade ju jättekoll på vilka som hade olagliga klubbor. Och Sitnik var väl en av dem. Martin var en av dem. Och det är ju så. Många spelar ju liksom med olagliga klubbar.
Hade ni koll på deras? Hade de inga olagliga då?
Jag tror inte vi tänkte så långt liksom på det här, utan det är ju, man brukar ju inte göra det, mäta klubbor och så här igen. Jag kan tycka så där. Men det är ju spelets
regler. Kan du gräma lite över det fortfarande?
För ja, det gör man. Det gör man. Det gör man liksom det här. Liksom att det är som det är. De kanske har vunnit ändå, det vet man inte, men det är ju, det var en stor del i det, och de kände ju säkert själva att det här är deras sista chans, eller ligger under med 2-1. Och Men de lyckades liksom. De lyckades med allt liksom. Det stora problemet var att vi kunde inte hantera det efteråt. Utan det var ju varit som en chock för oss liksom.
Sedan då, efter den finalförlusten, så säsongen efteråt, så skickades du till Pittsburgh. Berätta hur det gick till och varför.
Ja, varför det vet man inte. Det var väl också det här med, jag vet att det var ju dåligt med pengar där i Los Angeles. Där Bruce McNall hamnade i knipa. Så de var ju hamnade i fängelse där. Och så de var ju tvungna att dumpa lite spelare där. Och sen kanske inte det var anledningen. Men jag var ju bort ut mot den. Vad hette den killen? Och Johnson, va?
Ja, kan titta på det sen. Men det är akademiskt intresse egentligen. Men
ja, så att
det... Då hamnar du i Pittsburgh. Då hamnar du där i Mario Lemieux-land.
Ja.
Ja. Från Gretzky-land till Mario Lemieux-land.
Ja, så det var ändå kul att komma dit. Och för Samuelsson, Kjell Samuelsson var ju där också. Och Pittsburgh hade vunnit där 92, va?
Ja, 92. Man får både 91 och 92.
91 och 92 där. Så det var ett bra lag att hamna till. Hamna i, och det var väl det.
Jäger var där.
Jäger var där också där, så att det var ju speciellt ställe jag var på liksom. Det inte det bästa ställe jag varit på, om man säger, i
du var ju bortskämd från New York och Los Angeles.
Ja, New York och Los Angeles, hamnar man i Pittsburgh liksom. Det var ju,
glömde du bort att du var från Fagersta från början?
Ja, man hade inga vinterkläder heller. Nej, men inte glömde bort att jag var från, men på något vis så var jag aldrig, kändes att det, nej det var sådär faktiskt. Det var...
De hade ju en fin formation där med Lemieux, Jagger och Francis.
Ja. Ja, och de spelade mycket, och det var ju liksom mycket som kretsar runt de tre. Mm. Och det var ju... Men det var ändå en rolig tid liksom. Och där... Det var väl lite... Jag kunde i efterhand liksom så här, så var det ju lite... Jag hade en tränare som var ganska släpphänt liksom. Det var mycket spelarna fick göra vad de ville och...
Kanske. Vilken
var han
då? Det hade
Eddie Johnston,
gamla målvakten.
Ja, gamla målvakten.
Eddie Eagle, ja.
Ja, ja. Så att han var ganska släpphänt, och det var ju var ganska, ja. Det var ett bra lag, men vi kanske inte var riktigt förberedda.
Men du spelade då 93-94 i Pittsburgh, eller du blev tradad då från Los Angeles i Pittsburgh, spelade slutspelet då. 27 matcher, 6 plus 11 för Pittsburgh. Och sen 94-95 så kom ju den här första lockout-säsongen som följande säsong blev bara 48 matcher lång. Och då dyker du upp i Malmö och spelar. Varför blev det Malmö? Varför blev det inte Brynäs?
Jag hade ju ingen val då, för då var det ju det här med, då ägde ju klubbarna rättigheterna till spelarna i den klubben man hade spelat för innan man varit proffs. Men av någon konstig anledning så hade Percy Nilsson köpt den rättigheten av Brynäs något år innan. Och på det viset så kunde jag spela i Malmö.
Ja, då du fick din första kontakt med Skåne.
Ja, det var det. Det var, ja, men det var roligt att vara hemma och spela här liksom. Man har ju hellre varit och spela i NHL, men det var väldigt roligt faktiskt. Det var...
Hör du, den här fighten mellan dig och Ulf Samuelsson, den berömda fighten. Ulf spelade ju Leksand då, och du spelade i Malmö, och så drog ni igång en riktig, riktig fight. Ni som aldrig kastade handskarna i Nordamerika. var det uppgjort?
Nej, det var det inte, utan det är det här liksom, vi har ju varit inne på det tidigare liksom, utan det bara händer saker. Och det var ju en typisk sån grej också liksom, att det, man ska in framför mål och köra, då kör man på målvakten lite grann, och där kommer ju Uffe liksom. Så är det ju liksom. Sen, man kan aldrig ta hänsyn till vem det är du kör på liksom. Det går ju så fort hockeyn idag också, man hinner ju inte tänka det, och där är Uffe Samuelsson, nu ska jag köra över honom liksom.
Ja, men så när du bara kurras där, kom du flashbacks från skolgården då?
Ja, det gjorde det säkert. Det var ju liksom, det var ganska roligt, vi skrattade åt efteråt så.
Och sen tillbaks till Pittsburgh ytterligare några säsonger. Du hade ju en riktigt fin säsong 95-96, då du gör alltså 35 plus 35, 70 poäng på 58 matcher. Wow.
Och jag spelade med Mario och Marcus Näslund.
Aha.
Så det var en bra omgivning att spela i. Nej, men jag fick ju spela mycket där och spela med Mario då. Jättebra hockeyspelare liksom.
Hur är han som kille då? Om du jämför personen Gretzky och personen Lemieux bakom, ja, vid sidan om ishockeyn så att säga.
Nej, men de är väl ganska, de är som vanliga hockeyspelare också liksom. Många tycker liksom att de är de verkar diviga, de är stjärnorna, men de är jättetrevliga killar liksom. Och det är, jag tyckte bra om dem. Liksom. Sen att jag tycker Gretzky är en bättre hockeyspelare än Mario. Liksom. Det, varför vet jag inte, men den känslan har jag bara. Och det är ju. Men Lemieux är ju en fantastisk hockeyspelare. Liksom. Om man tittar på individuellt sett. Liksom, så han kunde ju dribbla bort 5 spelare och liksom själv liksom, det kunde ju inte Gretzky liksom. Han kunde ju vända bort 1 eller 2 och slå sjuka passningar liksom. Men Mario, han var ju fruktansvärt talang liksom, när det gäller 1 mot 1, och han kunde ju lura alla till höger och vänster.
Hur var Jäger i sammanhanget då? För han måste ju ändå nämnas där uppe, för han är en av de största i modern tid. Hur blir han i jämförelse med de 2 stora?
Ja,
Du fick ju spela med Jäger när han var absolut på sin prime.
Ja, men han var lite bortskämd också. Jäger var liten, men han har ju säkert efter de åren växt till sig liksom och börjat fatta liksom vad det var som gällde. Jättestor talang och kunde ju allt med en puck, bra individuellt liksom, men var lite bortskämd av det här. Och jag trodde aldrig han skulle spela så här länge som han har gjort idag. Liksom.
Nej, fortsätter ett år till nu.
Men ja, det är, om man satsar pengar på det. Jag trodde inte han skulle spela till mer än han var över 30. Liksom. Det var. Men han har ju gnuggat på och gör det väldigt bra också. Han tränar ju mycket också. Men han var ju liksom en mycket humörmänniska då när han var yngre. Liksom. Att, gick det inte hans väg, då vart han sur och det här och. Men det var någon som tog tag i det också och rättade till den.
Säsongen 96-97 så hamnar du i Detroit. Och det skulle ju visa sig vara ett lyckokast. Du fick ju uppleva det som de som har spelat i hockey i Nordamerika, deras högsta dröm, nämligen vinna Stanley Cup.
Ja, och det var ju Detroit hade varit i final året före och förlorat. Och
95 var de i finalen när de stumpade för dem mot New Jersey. 96 vann ju Colorado över Florida i finalen då vid Krop avgjorde. Så 97 då så var Detroit i final igen. Så ja. det var andra finalen på 3 år.
Ja, och det hade de ju torskat där. Och sen, man samlade ju på sig lite spelare där i januari, februari som man gjorde förr i tiden då. Klubbarna som ville gå för det. Då var ju inget lönetak och det här, utan då var det fritt fram och samla på sig och dra på sig löner. Och det var ju, jag tyckte det var jävligt bra att flytta från Pittsburgh till, tror vi hade det halvtungt i Pittsburgh då också där. Så där var det ju man hamnade i Detroit där och
Med Scotty Bowman.
Och det var ju också en speciell upplevelse.
Ja,
nej, men han var ju, det är en sköning liksom. Det som är roligast med honom är liksom att han har upplevt alla de här 70, 80, 90 och 2000-talet. Liksom. Han har ju varit med hur länge som helst. Liksom. Men så kom han till Detroit. Liksom. Det var en annan känsla i laget. Det var ju, fick ju liksom
Steve
Yzerman, lagkapten. Lidas var ju sjukt bra redan då. Liksom. Det var roligt i lag att komma till. Och ryssarna var ju det. Fetisov och Larionov. Och
Konstantinov.
Och det var ju roligt att komma dit och få vara med om den resan faktiskt. Det var ju fantastiskt.
Du berättade om att Scotty Bowman hade hållit något tal till er och så någon avgörande match och så stod han där och skruvade på sina ringar. Han har ju en uppsjö ringar.
Ja, han stod alltid liksom där liksom, alltid stod han och snurrade på sin ring liksom, så man skulle se det här liksom. Sen om det var, jag tror ju helt övertygad om att det är en tanke bakom det hela liksom, att man skulle ha förståelse för det. Och han var en bra tränare liksom, och men speciell liksom, det, men det måste man kanske vara för att vinna så mycket som han har gjort också. Det, sen var det ju ett bra lag också, det var ju fruktansvärt.
Men du var med och spelade fram där till det avgörande målet, var Philadelphia-finalen, och det var, jag minns ju att Darren McCarty fick ju sån här galen form där i finalen.
Ja, han var bra där, och Maltby och Draper och... Det var ju liksom, vi var lite inför finalen. Vi var ju underlag liksom.
De kom med Legion of Doom, Lindros, Renberg och Leclerc varande, och de var favoriter lite.
De var ju favoriter där, och sen lyckades vi vinna de två första borta där, och det liksom, det flyter ju bara på när det sker en sån där grej liksom, man får vara med om det liksom, och det var jättekul faktiskt det. Och framförallt får vi vara med och spela med Lidas också, var ju otroligt roligt.
Ja, en Avesta kille och en Fagersta kille.
Ja. Lidas är ju en fantastisk hockeyspelare. Jag tycker ju han är ju... Vi pratar om Foppa, Sudden och alla de här, men jag vet fan om inte Lidas har varit ändå kanske den som har varit bäst av alla där.
Meritmässigt är det ingen snack.
Det är ingen snack liksom. Det är en fantastisk spelare.
Berätta också, för jag var ju där och kommenterade den finalen tillsammans med Mikael Telvén, och var nere i omklädningsrummet, vi intervjuade säkert dig och de andra svenskarna där, och det var en massa champagne och kostymen blev förstörd, och sen kom vi ut på gatan och skulle gå till Convention Center. Det är inte så långt, det var några hundra meter från Louis Arena, och det var miljontals människor ute på gatorna. Alla stod och skrek Geiseman och Sandström, och det var Detroit Red Wings, Hockey Town USA, vinner sin första Stanley Cup på 42 år.
Mm. Ja, det var en otrolig upplevelse att vara med om det liksom. Sen det var ju paraden någon dag senare där också. Det var ju sjukt mycket människor. Och det... Men det var ju en klubb som hade satsat i många år där och hade fått upp en bra stomme med Iceman, Lidas och Scotty Bowman. Han var ju där för att vinna Stanley Cup och ta hem bucklan till Detroit. Och det var ju hans mål liksom. Och det... Och han lyckades med det också. Och det, så har man ju tagit dit ryssarna också. Fettis och Larion och dem. Så det var ett bra hopplock av spelare. Liksom, och det var, men det var ju sjukt liksom, hela det här. Men sen har det ju den här tragiska olyckan som sker där i slutet av allt firande. Liksom, där man, det är fruktansvärt. Liksom, från att gå liksom, vara på sån topp alla och sen helt plötsligt så... Jag var uppe och hälsade på dem på sjukhuset och ser hur pass illa det är. Liksom. Det är fruktansvärt. Liksom. Det...
Så Konstantinov härom veckan kommenterade till Detroit. Han satt där uppe och tittade på matchen. Mm. Detroit-matchen.
Ja. Nej, det är fruktansvärt. Vilken tragedi. Liksom. Det
blev smolk i glädjebägaren ganska omgående.
Ja, det var det. Liksom. Det var... Det är ju... Det är tufft liksom. Det var ju liksom sista... Vi hade ju varit ute på golfbanan och lirat golf där på... Det var bara spelarna, så hade vi hade ju limousiner som körde ut oss till golfbanan. Så skulle vi ha en sista fest på kvällen, bara grabbarna liksom. På något ställe, jag kommer inte ihåg riktigt var det var heller, men vi... Så ryssarna, de spelar inte golf heller liksom, så att de körde ju hem tidigare, stack den där baren, utan då duschade vi där på golfklubben och satt vi kvar och spelade lite kort och drack lite öl, och det ringde telefonen till Iceman att det hade hänt en bilolycka där. Så var det ju liksom...
Var den festen slut
och det var...
Apropå ryssarna, du har ju spelat med många stora. Hur var de då? Du fick egentligen spela med dem, även om de inte var på toppen av sin karriär då, Fetisov och Larionov tänker jag på. Men ändå, den gamla fina ryska skolan representerar dem ändå.
Ja, fantastiska människor liksom. Och det är...
På vilket sätt då?
Nej, men jag tycker de är jättehärliga liksom, ödmjuka liksom. Det är... pratar om hur det var liksom. De var ju ganska öppna med hur det var liksom under den här tiden, hur hårt de tränade och vad de har varit med om.
Kan du berätta någon anekdot?
Men liksom alla de här grejerna liksom, det, hur hårt de tränade liksom.
Vad tyckte de om Tichonov? Gillade man dem?
Nej, det gjorde de inte, utan det var ju liksom, och det får man ju beundra Fetisov, han gick ju emot hela det här kommunistsamhället genom att hoppa av och säga jag vill inte vara med någon längre så länge Tichonov är där, och då var han ju satt åt sidan. Men sen gjorde ju folket i stort sett uppror liksom, och menar på att så det får inte gå till liksom, vi missade ju våra bästa spelare och kapten, så han var ju förlåten och fick komma tillbaks där och spela. Och men det är otroliga killar liksom, och att höra historierna liksom. Och
var det riktiga läger vad de bodde på?
Ja, de bodde ju liksom, de bodde ju aldrig hemma. De var ju alltid på de här träningslägren och fick träffa familjerna en gång i veckan och söndagar och det. Men sen var man ju tvungen att påminna om Fetisov att man har spöat upp han i Prag-VM.
Ja, och sen så för din del då, så blev det två säsonger i Anaheim, som inte var topplag då, tämligen nytt lag i ligan. Men du fick komma tillbaks till Kalifornien, södra Kalifornien i alla fall.
Ja, det var ju trevligt faktiskt. Det var två bra år där liksom, och det kändes helt okej och... Det var ju, hockeyn var väl upp och ner så där liksom. Det var skada med ganska rejält, bröt handleden ett år där också, så att krossa handleden.
Vi måste ta den skador, för du har haft mycket skador. Men du, man får lite smällen så nu. Jo, men du spelade ju tufft och du var provocerande. Men jag minns att du bröt käken, du hade benbrott och det var ju liksom inga dussinskador.
Nej, men jag hade ju otur också liksom. Det var ju, så jag hade en sväng där i Kings där jag tror inte jag spelade 80 matcher på två år liksom, där det bara kom skador efter skador, och det ville ju aldrig ta slut. Men sen är det ju lite det här också på gränsen, att när du har vissa skador så kan man ju spela ändå, och man förvärrar skadorna genom att spela för tidigt, och det råkade jag ut för liksom, och det var ju, jag bröt armen en gång där. Jag spelade med Kings, så var de borta, så hade de en borta turné, var de borta och spelade 7 matcher, jag tror de torskade alla 7 där, och då hade det gått 2-3, och de hade gått 4 veckor med mitt armbrott då, och var ute på isen och åkte liksom, jag kunde åka skridsko fortfarande, så kom de hem och så skulle de träna liksom. Åkte jag och sköt, så drog jag skott, jag hade ett plastgips hade jag, så jag kunde ta av mig liksom, och så sköt jag ett skott där liksom, så att då kom tränaren liksom, sa, men det ser bra ut, du kanske kan spela ikväll eller imorgon, sa han.
Så jag, Barry som kom
och sa, ja, var Barry Melrose, ja. Så sa jag, så ja, det vet du fan, så jag, så jag gav mig väl, det var kanske liksom, jag visste ju att det går ju inte liksom, men så här 10 på kvällen ringer telefon, då är det lagläkaren. Så ja, men vi vill att du ska komma ner och runka armen. Jaha, så. För vi tror att du kan spela imorgon. Det här är liksom, jag hade bara åkt lite skridskor och så tänkte, nej, men jag får göra som de säger liksom. Man vågar inte säga något annat. Så jag åkte dit och runka armen och gick upp till läkaren, han var där också. Klockan började 10 på kvällen, så kollade han på röntgenbilden och sa, nej, men det är 75% läkt, så du kan spela imorgon. Jag är chockad liksom. Jag tänkte, fan, ska jag kunna spela med det? Jag kan knappt hålla här klubban. Men om han säger att det är så, ja, jag kör. Ja, så här, det var, så här, men säger du att det är läkt, så ja, du spelar imorgon, sa han. Kommer till träningen på morgonen där, så nej, men det, jag trodde jag först att det inte skulle liksom, utan... Då sa de, nej, men du ska spela ikväll. Så jag var ju liksom i halvchock liksom. Jag sa till Helena, det kommer aldrig funka det här liksom. Och jag vet liksom inte hur jag ska göra. Jag kan inte säga nej heller. Det var ju liksom tufft. Alla säger, tränaren vill du ska spela. Sjukgymnasten säger okej. Läkaren säger att det, han sa att det är bättre. När det är 75% lägt så är benet starkare än det är normalt. Så man kunde inte ifrågasätta en läkare heller. Så spelade jag två perioder, sen åkte jag runt en back och tappade skäret och satte ner handleden. Och då känner jag hur det sprakade i armen där och tänkte, åh, det var inte bra det där. Och då tappade jag liksom all känsel i den också, så jag åkte direkt in i omklädningsrummet. Fick man åka upp och runka igen. Och
då var det borta, då var det noll igen.
Ja, då var det 8 veckor till från det istället för att vänta 2 veckor. Men det var ju, man kände ju liksom trycket där från alla att man kunde inte säga nej själv.
Men du hade ju några säsonger här där du spelade 92-93 där, så innan det fantastiska slutspelet, så hade du, spelade du 39 grundspelsmatcher, och året innan var det 49, så du hade ju tufft den
perioden. Ja, det var ju, det kom ju efter varandra. Jag tror ju jag precis kommit tillbaka från käken och bröt i armen, och det var ju, men det är ju så, ibland går det ju illa. Men skador är ju en del av sporten liksom. Jag har ju ändå,
du har tacklat någon som
ja, det har man gjort. Man har gått plus på det. Nej, då, precis, skämt att säga då. Ja. Nej, men jag är ju klarat mig från större knäskador och opererat axeln någon gång, men det är aldrig så att jag har något problem idag med det. Utan det...
Du motionerar fitigt nu. Du har inga alls problem med knän? Eller
nej, ingenting eller faktiskt. Det är peppa tag i trä. Så att det...
Jag tänker på det. Rangers, Los Angeles, Pittsburgh, Detroit, mesta säsongen. Anaheim, om någon frågar dig idag så där på gång. Vilket lag hejar du på i NHL, Thomas? Vilket lag är det som blir mest i ditt hjärta?
Ja, det är en svår fråga.
Vilka hejade du på i finalen här förleden mellan Rangers och Kings då?
Ja, men då höll jag på Kings faktiskt. Det måste jag säga liksom. Luke Robitaille är manager där och han är ju AI-rumskompisar. Och sen är det ju liksom, jag har ingen egentligen så här klubbkänsla. Det är, utan jag är med liksom, jag diskuterar det med många liksom, det här man diskuterar hockey med folk idag liksom, säga, men spelarna har ingen klubbkänsla. Och jag hävdar att man behöver inte ha en klubbkänsla, utan man måste ha en egen stolthet för den tröjan du drar på sig och ska göra ett jobb åt. Den är viktigare än att ha en klubbkänsla, utan du måste vilja prestera för att bli bra. Och har du inte liksom det här drivet själv att jag vill vara liksom bäst och jag vill bidra, då tror jag det spelar ingen roll om du har en klubbkänsla.
Säg så här, vilken tid var den lyckligaste tiden? Var det, om jag ska läsa mellan raderna så är det väl ändå Los Angeles Kings, den resan där med Gretzky 3 säsonger, ni tar det till final. Visst, du har en del skador, men ändå, laget är ju verkligen, ja, det är det hetaste laget i världen då, ishockeylaget. Är det Kings kanske som hjärtat klappar för lite grann extra?
Ja, och Rangers också. Ja. Liksom, Rangers var ju ändå 6,5 år i, men det var ju liksom också i början när man kom in i det hela, liksom innan man hade lärt sig hur NHL funkar och det här. Och man känner sig liksom bekväm i att vara där, och det tar ju oftast ett par år liksom innan du känner att du är etablerad. Så att visst, kanske Kings-tiden var den roligaste. Det var ju roligt där, var det. Det var ju fruktansvärt roligt. Men Rangers var ju också kul liksom, för det var ju starten på det hela. Så att det var ju... Men Kings var ju riktigt roligt faktiskt.
Thomas, du står noterat för 983 grundspelsmatcher. Det är inte roligt. Kunde du inte ha petat in 17 till?
Vad ska man... Det spelar ingen roll. Det var så, Thomas Sten, han hamnade ju också på någonting sånt där.
Ja.
Han sa till...
Du tänkte aldrig så?
Nej. Jag kommer ihåg när han sa det, och då tyckte jag också, varför spelar inte du 1000? Vad är det för skillnad? Det är när man får en silverklubba.
Ja.
Vad fan ska man ha den? Nej, men det är ju... Det spelar ingen roll, tycker jag. Liksom, jag har inte mycket för siffror och så här. Och det är bara 17 matcher.
Tänk om inte den där doktorn hade tvingat in dig så du fick 8 veckor. Då hade du gjort de där 17 matcherna.
Säg inte sådär, du blir förbannad. Nej, men det gör ingenting. Liksom. Jag tycker ändå, den tiden jag var där och försökte göra det bästa av allt. Liksom. Sen att det slutar på 983, det gör mig inte det minsta.
983 matcher, 394 mål, 463 passningspoäng, 857 poäng totalt. Ett snitt på 0,87 poäng per match.
Det är väl helt okej.
Okay.
Ja.
Ja,
ja,
det
ja, men det är helt okej okay faktiskt. Ja. Det var ju... Men jag spelar med mycket bra hockeyspelare också.
Sen har vi 1193 utvisningsminuter som vi... Ja.
Dåliga domare.
Men sedan så var du inte riktigt klar med karriären, för du lockades tillbaka till Malmö. Berätta, hur kände du efter säsongen med Anaheim då, som var din avslutande i NHL? Du hade också varit med i Nagano OS 98. Det var första gången som NHL-proffs och samtliga var disponibla förresten.
Och det var ju roligt.
Ja. Det var roligt, men för Sveriges del så blev det ju sådär, och din Fagersta kompis där, och Samuelsson minns ju alla från den här passblunden också. Eller,
ja, det var ju lite löjligt, så kan jag tycka. Liksom, det spelar väl ingen roll. Men så är ju reglerna där också. Där, så att det, men det var ju, vi åkte ut mot finnarna där, och det svider väl. Det är ju... Det är tufft, en OS-turnering är väldigt tuff. Alla lag är bra där, och du måste ha liksom din perfekta dag. Liksom. Annars åker du liksom, och det var ju... Det var inte tillräckligt bra.
Vilket fall som helst. Du hade avslutat, det visade sig att det skulle bli din sista landslagsuppdrag då i Nagano. Du avslutade karriären i Anaheim, NHL 98 då. Förlåt, 99 året efter. Och sen så blev det Malmö igen. Hur funderade du då?
Vi hade bestämt oss. Jag och Helena, liksom, att när Kevin då fyller, när han ska börja skolan, då ska vi flytta hem. Och det var ju då.
Mm. Är Helena från Fagersta?
Ja, hon är från Fagersta också. Så, att, så det hade vi bestämt, att då ska han börja skolan, och då flyttar jag hem. Och det var liksom inget, jag hade ett bud från Anaheim och det, men jag sa nej. Det var bestämt liksom, att, och jag ville spela några år liksom. Vi hade ändå bort, vi skulle flytta hem till Sverige oavsett var det var liksom, och
kände,
det var inte aktuellt. Nej, och vi kände liksom att nu är det tid liksom. Jag hade varit där 15 år och det, prova något nytt liksom, och flytta hem till Malmö. Det,
hem till Malmö sa du
då? Ja, hem till Sverige liksom, och det var ju... Funderade på några andra klubbar, men jag var här 94 och det var väldigt bra. Vi trivdes bra här. Så det var ett ganska enkelt val där. Och...
Så kom du hem då och spelade i ytterligare 3 säsonger i SHL med Malmö. Du hann ju, ja.
Ja, det var en omställning. Mm. Det var ju... Jag kan säga, jag var lite besviken också liksom, när man kom hem liksom, hur det sköttes liksom. Jag trodde ju det var mer professionellt än det var. Det var ju ganska mycket amatörmässigt liksom, och det var jag lite besviken på liksom, det här. Men annars var det väl ungefär som jag hade förväntat mig.
Men för din del, du kommer hem alltså efter 15 år där borta. Du har vunnit Stanley Cup, och du har gjort ett av de mest berömda ishockeymålen i svensk historia. Och så ska du möta en massa unga grabbar som ska åka och slå på Thomas Sandström och få reta Thomas Sandström. Men det måste ju varit... jag kan tänka mig att det kan vara lite enerverande emellanåt. Du var liksom, det fanns inget att bevisa för dig.
Nej, men det är väl därför det... Det är därför den dagen man lägger skridskorna på hyllan, när man känner liksom... Jag tror det är ganska enkelt nu att sitta och man analyserar sina sista 3 år liksom, varför man kanske inte var så bra som man skulle ha varit. Och det hade väl kanske mycket med motivation liksom, det här att man hade inte det här liksom, det rätta, att du inte brinner för det liksom, att det är, man börjar tro att man kan göra saker på rutin och det här, och man tar man sticker inte in näsan där man ska sticka in den liksom, att man brann inte riktigt.
Du var ju den spelstiden, så att du det var ju när du kom in i NHL och när du kom in i Brynäs, så var det ju den här burduse orädd skicklige spelaren. Det var en power forward
det. Ja. Och det är liksom, och det känner jag liksom nu, och det är ju det är svårt när du sitter mitt i karriären och kunna säga varför går det inte så bra som man trodde att det skulle, förstår du, man trodde liksom att jag kommer in här och det kommer gå jättebra, men man brann nog inte för det hundra, man hade inte den här sista gnistan, och då är du inte bland de bättre, utan då blir du liksom, då kommer de unga killarna och de kör ifrån det och liksom, men det tar många år innan du slutar, innan du kan erkänna, ja men det var nog kanske brist på motivation liksom. Och
sen så karriären slutade 2000, vad tänkte du då? När liksom, ja, det var det. Jag alltid har brunnit för ända sen för liten grabb på bakgatorna i Fagersta när vi spelade landhockey och hela vägen. Alltså, nu är det slut.
Ja, men jag kände ju liksom så att nej, men det var inte roligt längre. Det var liksom det fanns inte det här liksom, det här med liksom du tränar liksom, jag har alltid tränat hårt liksom. Man tränar hårt, man kanske tränar hårdast av alla, men man vart inget bättre. Du kom ju liksom till, och det var ju liksom det här sista liksom som man kanske tappade då. Mm. Och då är det ganska enkelt liksom, och jag kände själv att
du skulle fylla 38 år också. Ja. Ja, 38 ja. År så att
det var liksom nej. Nu räcker det liksom, och det var skönt liksom, och jag aldrig liksom, och det kanske var skönt att sluta på det viset än att sluta för en skada. Jag tror det skulle vara jättejobbigt att sluta om man drabbades av en skada. Det tror jag nog är tuffare än att...
Jag förstår sig för Foppa till exempel som kämpade.
Ja, det har jag liksom, att det är klart liksom att han kämpar och vill spela liksom. Han brinner ju fortfarande för att spela, men för när jag var 38 år liksom, det var ju inte... Du brann ju inte för det 100% liksom, och då känns det rätt att lägga ner grejerna och gå vidare med något annat.
Det bästa spelaren du har spelat med har du svarat på. Wayne Gretzky, bästa du spelat emot, och du spelar mot Gretzky också. Det är samma svar då?
Ja, det får bli det.
Bästa tränaren du har haft och som har betytt mest för dig genom alla åren från Fagersta AIK och hela vägen då till slutet nu i Malmö 2002?
Det är ju... Man får ju aldrig liksom... Det är ju... I unga år, jag tror det liksom präglas av dina tränare. Liksom.
Vilka hade du då som präglade dig mycket?
Jag hade en kille som spelade Fagersta, Malte Eörsson. Lars-Ove Ågren, en gammal legend i Fagersta-hockeyn där. Bernt Svensson. De är väl de tre jag hade i ungdomsåren. Som var en Kjell-Dadda Johansson var ju också... En tränare som betydde mycket. De fyra är det som vi hade i Fagersta när vi växte upp. Och de gjorde liksom att vi satsade på det och fick vara med och spela överallt. Och det var både A, B och C pojkar. Utan det var ju... Sen kom man ju till Brynäs liksom, och det var ju också... Stigge Salming och nog liksom...
Han svarta ögon.
Nej, men han var liksom... Han var ju också en sån här som han drev ju på oss liksom, att vi alltid skulle köra och det här liksom, att det var, och han tog liksom inte det här att vi höll på att latcha och liksom, utan det skulle vara fullt allvar att köra, och han har betytt mycket.
NHL då?
Ja, sen är det ju...
Har vi haft Scottie Bowman som sagt, Scottie... Du har haft Barry Melrose och du har haft...
Barry Melrose tycker jag är ju en av de bättre. Herb Brooks gillar jag, det var första året liksom jag var där, och han fick ju visserligen sparken i, vad tror du, februari-mars. Men han ändå... Det var ju de man hade. Jag tycker ändå alla tränare jag har haft. Det är någon idiot, om man säger så, som jag inte har haft. Liksom,
är det men, Jonsson?
Nej, inte på det. Är det Jonsson var en jättesnäll man. Äldre herre som var snäll. Men det var ju liksom... Sen är det ju liksom tränare, de... Är du i lag där det går dåligt så blir ju oftast tränarna idioter. Så är det ju liksom. Det är ju så liksom. De spelar ut alla sina kort och de är hänsynslösa när det går dåligt liksom. Och då är du satt under press. Och det är ju... Men jag tycker ändå alla tränare jag har haft, jag kan inte säga att någon är en idiot. Det är väl fel. Det är väl...
Mindre bra då, som tränare?
Ja, mindre bra liksom. Det är ju sådana som tar det lite med en klackspark liksom, och det här. Och det är... Han Roger Nilsson gillar jag inte. Det är... Men sen har jag haft många roliga också. Ted Sather var en rolig, en stenhård, men är väldigt trevlig på sidan om och så här, men han... Men alla, jag tror ändå alla tränare har satt sin prägel liksom på en liksom i slutändan. Det...
I vilket, innan vi avslutar hockeydelen nu, är det målet, det där när du rakar in den i Wien 87 som du känner mest för, eller är det som du är mest påmind av, eller hur, ja. Vilket mål, jag ska nu vara en ledande fråga, vilket, om det, något ögonblick från din långa karriär som liksom, när du tänker tillbaka, finns det något speciellt som oftare dyker upp än andra?
Nej, men det är ju som du säger, VM 87, men det ska en enstaka händelse liksom. Det var ett roligt ögonblick liksom, att få vara med om och vinna VM-guld där. Sen är det ju så här, när du spelar VM så vill du ju egentligen inte vara där som NHL-proffs, utan du vill ju vara hemma i din klubb och spela i NHL-slutspelet. Så att, men det var fantastiskt roligt att få vara med om det, och det var en otrolig upplevelse.
2002 då, när du slutade, vad hade du för planer då för framtiden? Det är ju nästan igår, det får säga, men det är 13 år sedan.
Ja, jag hade väl egentligen inga riktiga planer.
Hur mycket pengar, vad hade du var ju med ändå när det började tjänas pengar. Man tittar på Näslund som jag träffade igår. Han sa, ja, han tjänar ju mer i Boston, han gjorde sin halva säsong där när han kom tillbaka till NHL, när man hade gjort på ett helt år, du på några månader, man hade gjort ett helt år i Montreal bara några år tidigare. Du var ju med ytterligare några år när pengarna kom in, så att säga.
Ja, men jag tjänade bra när jag var där. Det var ju inga stickande stolen med, och det var jättebra.
Skulle du behöva jobba då egentligen?
Nej.
Nej.
Nej. Men man är ju från bruket.
Nej, du är från bruket. Från då. Bruket. Och du har 2-3 jobb till och med. Du behöver jobba.
Nej, men det är så här liksom. Jag tycker det är kul att jobba liksom. Jag tycker det är kul. Jag har provat på det mesta, ska jag säga.
Ja, du har jobbat med mig i tv under några år. Och,
ja. Ja, och det var jättekul det också. Det. Sen så har sålt lite alkoholås också. Var med ett alkoholåsbolag som vi startade från grunden. Liksom. Och det var skitkul det också. Men det är ju... Jag tror ändå allt liksom har med... Man är tävlingsinriktad i allt man gör. Liksom. Man vill liksom vara... bäst, och man vill liksom, det är, vad man än gör idag liksom, så är det tävling liksom, så upplevde jag det liksom, och det...
Två söner, men de satsade inte på ishockey fullt ut?
Nej, de spelade båda tills de var 11-12 år kände att det var ingenting för dem. Det började ju krävas lite mer liksom, och det här, och de kände själva att nej, det var ju ingenting.
Din fru Helena, vad jobbar hon med?
Ja, hon har en häst, hon har fullt upp med den hästen.
Hon längtar inte upp, det är ni från Fagersta båda två. Det finns ingen dragning hemåt Västmanland.
Nej, det finns det inte. Vi trivs jättebra här nere i Skåne. Och så, jag har ju fullt upp, jag kan inte flytta härifrån.
Tre jobb. Brandman, som sagt. När bestämmer, nej, nu ska jag bli brandman. Hur såg det ut? För att du... Du var inne på det i början på vårt samtal, att det är någonting som du har drömt om länge.
Ja, det har jag gjort i många, många år liksom. Att, sen har jag varit så här, jag spelar ju mycket. När jag slutar här så känner jag ju många av de killarna som var med i Skanörs brandkår här. Så brukar jag spela innebandy med dem på tisdagar och söndagar. Alltså, var
det då?
Ja, det var helt okej. Okay. Ja, men det går bra. Ja. Jag har inte förlorat ännu, så att det brukar vinna för det mesta. Nej, men det... Så sa de att nej, men vi behöver mer folk här. Så jag är intresserad. Så anmälde jag mig och jag gick de här kurserna att man ska för att få deltids. Det var fantastiska kurser, jätteroliga att gå. Liksom, och det...
Jag får fråga dig, kan snö sublimera?
Sublimeras? Ja. Vem har ställt den frågan?
Jag har fått tag i lite hjälp här. Och så den termiska tändpunkten. Jag frågade en kollega
termiska
och lite svåra frågor.
Ja, det var bra.
Kemiska. Jag var tvungen att säga innan till själv här.
Ja, men det är mycket sådär. Jag får man slå i en bok och titta. Det beror på vilket material det är, den termiska tändpunkten.
Ja. Ja, det kanske gör det. Men
snön, inte vet jag.
Snön är väl det där liksom när den dunstar liksom.
Ja.
Sublimerar. Ja.
Men det var svårt.
Jag bad om några kuggfrågor.
Ja, precis. Ja.
Han kommer att lyssna på det här och tycka att det var nöjd med frågorna.
Vem var det som sa?
Det är en kompis uppe i Stockholm.
Ja.
Thomas, är det någonting som vi har glömt nu? Som vi borde ha tagit upp? Ishockeyn, framtiden, inga planer nu. Du är färdig med den, eller?
Ja, jag är färdig med den.
Du motionerar väldigt mycket. Du åker Vasaloppet. Och du har slutat snusa också.
Ja, men jag börjar igen.
Har du börjat igen?
Ja.
Har du börjat snusa igen?
Ja, jag höll upp.
Du gick ju skröt för mig. Jag tyckte att han klarade det.
Ja. Jag höll upp i 5 år.
5 år?
Ja.
Men du motionerar mycket. Du åkte Vasaloppet här för några år sedan.
Ja.
Jogga mycket? Du springer mycket?
Nej, jag gjorde den vanliga klassiken. Den måste man göra innan. Men det var roligt. Ja. Det är bra att göra. Det är ett bra sätt att hålla igång träningen och ha lite mål framöver. Men annars försöker jag liksom. Jag har alltid tränat mycket hela mitt liv. Så att det är ganska roligt. Det går ju upp och ner liksom. Man kör jävligt hårt några veckor. Så ligger man lågt ett tag. Så kör man hårt igen. Och det...
Har du några mål nu då med träningen?
Nej.
Någon lopp eller någon utmaning?
Nej, jag funderar på det här Toughest i Malmö här.
Aha.
Det går ju nu 2 maj, så jag vet inte om jag vågar ställa upp.
Ja, vi får se. Vi får hålla utkik i tidningarna.
Ja.
Hur långt är det?
Det är 8 kilometer med massa hinder på vägen. Det vore kul att... Det är kul att testa det, så att vi får se hur det blir.
Tack för att du lyssnade. Om du vill komma i kontakt med mig så gör du det bäst via Facebook, Holmgren Möter, Twitter, Niklas_Holmgren eller hemsidan niklasholmgren.nu. Om du har önskemål, frågor, synpunkter eller vill veta vem som gästar mig nästa vecka. Ha det så gott så länge. Hej hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.